För att det ska vara deliberate practice så måste man ha en lärare. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Carl Mikael Syding. Efter 15 år som hedgefondförvaltare pensionerade jag mig för att lära mig mer om lärande, lycka, teknikutveckling och effektivitet. Nu är jag 45 år. Ludvig Sundström är 26 år och jobbar med digitala strategier på internet samt driver en blogg och skriver böcker. 25 minuter är ett program på under halvtimmen där vi tar upp verktyg och inspiration för att stärka ditt välbefinnande och din ekonomi. Du hittar oss bland annat i iTunes, på SoundCloud och tradevenue.se. Titta in där om du gillar aktier och ekonomi. Programmet klipps av Johan Olsson. Du trodde det var omöjligt tills du bröt igenom den omöjliga barriären.
Ja, idag så går vi igenom en mängd av våra egna viktiga aha-ögonblick. Och vi hoppas att det här kommer få dig att tänka efter extra noga vad några av dina viktigaste aha-ögonblick har varit och kommer att bli. Och ofta så har ju det här att göra med att man trycker igenom så här halvt omedvetna mentala platåer. Och det är exakt det vi ska snacka om idag.
Veckans mindset är att inse att många saker i livet till stor del handlar om vad man tror är möjligt eller omöjligt. Sen har vi en triggervarning. Och det är att programmet kommer innehålla uppmaning att skriva listor och att utmana sig själv.
I så fall ska jag tillföra en extra varning. Och det är att det här avsnittet kommer bli extremt köttigt. Vi kommer med jättemycket veckans. Så medan du lyssnar, var mentalt förberedd och liksom lås fast när du hör något som du kan använda direkt. Jag har märkt att medan man får en, så här, en intuitiv insikt, en så kallad franska svårt. Ja, en coup d'œil. Och en liksom en medveten ambition så att man känner att det vill jag göra eller det vore coolt, det skulle jag kunna göra. Att man intuitivt känner så. Och jag har märkt att det tar ungefär 2 år mellan att jag får en sån tills att det blir min verklighet.
Coup d'œil betyder ordagrant ögonkast eller ögonblicksbild.
Jag tror att en riktigt smart fråga, en så här konkret fråga som får folk att säga någonting som de inte skulle säga om man ställde det på ett annat sätt, det är: vad har varit ett aha-ögonblick för dig under de sista månaderna? Om man ställer den frågan till smarta personer lite då kan man få ett intressant svar.
Om man ställer den till Archimedes, då skulle man få veta någonting om hur mycket vatten som pressas undan när man trycker ner någonting i det. När man får den här frågan, vad har du fått för aha-ögonblick på sistone? Det är precis så jag kände när mina föräldrar sa, vad har du lärt dig i skolan idag då? Mm. Jag tyckte alltid att det var helt omöjligt att precisera. För mig så var skolan bara ett nödvändigt ont. Man gick dit och satt och hade jättetråkigt och lärarna stod och mumlade. Jag kände aldrig att det var så att jag specifikt lärde mig någonting.
Mm, men det där är nog ändå en väldigt smart sak. Visst, du vet Kennedy-familjen. De är ju kända för att de har varit en mäktig bra familj. Och det är för att de har haft en massa smarta ritualer och riter i sin familj. Och en sån, det var att hon, Rose Kennedy, som var JFK och han och Robert Kennedys, ja, henne, deras mamma. Hon hade så här en asmart vana att varje dag runt middagsbordet så fick alla barnen berätta vad de hade lärt sig. Så skulle de skriva någonting på någon tavla också. Man kan läsa mer om det någon annanstans, men det är smart.
Vi hade då den vanan att framförallt min pappa frågade, vad har du lärt dig i skolan idag? Och jag tyckte att det var asjobbigt.
Ja, Micke, vad är något av dina aha-ögonblick sista månaderna? Eller ja, sista tiden i alla fall.
Den här kopplingen att en obligationsränta skulle vara kopplad till inflationen, det är inte alls naturligt eller behöver vara så. I skolan så lär man sig typiskt att det är ungefär tillväxt plus inflation blir en naturlig obligationsränta. Men när man tänker efter, och det här är min aha-upplevelse då från ganska nyligen, det är att obligationsköparna, det vill säga de som faktiskt avgör var räntan hamnar, de behöver inte ha den officiella inflationen som relevant jämförelse. Och om de inte har det som relevant beslutsfaktor, då kommer de heller inte att köpa eller sälja obligationerna så att räntan speglar just inflationen.
Det här är någonting som jag tror att du bör förklara mer. Jag tror inte det är så lätt att förstå på så här enkelt.
När man köper en obligation, då gör man det för att man vill flytta pengar man har idag till imorgon. Imorgon betyder då överförd betydelse kanske om 1 år eller om 10 år. Men när man flyttar sina pengar från nu till om 10 år, då vill man inte att de ska tappa i värde. Och tappa i värde, det handlar om dels tappa i värde i köpkraft, och då handlar det om hur mycket produkter och tjänster kan man köpa idag jämfört med hur mycket produkter och tjänster kan man köpa om 10 år. Men sen vill man heller inte tappa i alternativkostnaden som kommer av att världen växer, för då kunde man lika gärna placerat pengarna på något annat sätt. Det är inte helt intuitivt det här, särskilt inte den där realtillväxtkomponenten. Men det som är trots allt är väldigt intuitivt, det är att man inte vill att inflationen ska äta upp ens pengar under tiden som de ligger låsta i någonting. Men min poäng här, själva spaningen, är att den där inflationen, den är rätt svår att mäta, och den har nog ganska lite att göra med den officiellt publicerade inflationssiffran. Just för att obligationsköparna behöver inte alls bry sig om just den siffran. Det är inte säkert att det är den de använder sig av när de funderar på om de behåller sin köpkraft eller inte.
Mm, så det är alltså det som de nu inte kollar på, men det som de har att kolla på, det är alltså benchmarken.
För dem så kan det vara helt andra alternativ de funderar över och helt andra korgar av inköpskostnader de tittar på än det som just anses vara inflationen.
Så inflationen blir man lurad om man kollar på?
Ja. Sen finns det lite andra anledningar till att obligationsräntan inte behöver spegla inflationen, och det har till exempel i dagsläget att göra med att centralbanker köper massa obligationer och de struntar i vad inflationen är. En annan kan vara att lagstiftning kan göra att banker och försäkringsbolag tvingas ha mer eller mindre statsobligationer i portföljen. Och det här är ett sätt för stater att utföra penningmässigt förtryck.
Det förstår jag. Men varför köper centralbankerna mer?
Det gör de för att få ner räntan så lågt som möjligt. Och det är för att tvinga folk som sparar att göra någonting annat med pengarna istället. Om räntan är noll eller minus, då vill man inte längre låta pengarna ligga still, utan då investerar man nästan i vad som helst hellre.
Så då kommer det in mer pengar i ekonomin?
Ja, det är ett sätt att se till att folk tar risk och är aktiva nu hellre än sen.
Ja, du, det där var inget litet ögonblick. Du ser vad som händer när man kan ställa den frågan. Nu så tycker jag vi tar veckans tips. Och det är att du som lyssnare ska tänka över några av dina egna största aha-ögonblick eller mentala barriärer som du har överkommit, och tänka, vad kan nästa grej bli? Om du först tänker tillbaka, vad var den sista stora aha-upplevelsen du hade? Så här, oh jäklar. Och sen, vad tror du nästa kan bli? Fråga en kompis annars, för det är inte så lätt att veta själv, om de kanske vet vad din sista aha-upplevelse var.
Ge inte upp på en gång. När man får den här frågan, lite som när föräldrarna frågar vad man har lärt sig, så är det lätt att bara, men jag orkar inte. Men ta penna och papper, ge dig själv åtminstone en kvart och försök hitta någon liten sak som du har lärt dig eller blivit motbevisad, eller där du faktiskt tänkte, oj, just det där är ganska bra. Ett sätt att komma fram till de här, det kan vara att fundera över, vad gjorde jag egentligen igår? Vilka personer mötte jag? Vad pratade vi om? Eller vad har jag läst? Kanske någonting i tidningen? Kanske någonting om ekonomi? Kanske någonting jag hörde på nyheterna? Så gå igenom den senaste veckan eller månaden. Spela upp det för dig själv. Vad har jag varit på för möten? Vad har jag tagit in för information? Och vad i allt det här har varit förvånande eller har triggat någon ny tanke?
Och sen som ett uppföljningstips på det, det är att skriva upp omöjliga saker och försöka bryta ner dem till så här, varför är det omöjligt?
Och det som är omöjligt ska du sen fundera på om det kan ändras eller utmanas.
Det är ju, alltså, Elon Musk, han har ju gjort sitt snack en massa gånger om de här stora problemen i världen. Och det var lite det här konceptet som han tog till hjärtat. Det var inte som han kom på det, men Napoleon var en av de första som verkligen spred det här i populärkultur. Men han tog det verkligen till hjärtat att tänka på det här sättet.
Jag antar att det ligger bakom det här när han säger att han vill minska kostnaden för rakettransporter ut i rymden med en faktor 10 eller faktor 100. Det låter omöjligt, inte minst för NASA som har jobbat med att kanske göra det 10% bättre.
Även det här med elbilar. Man kan tycka vad man vill om Tesla-aktien, om den är hype eller om den är faktiskt välvärderad. Oavsett vad man tycker så är faktumet att innan Tesla var stora så trodde ingen att de skulle bli stora. Alla trodde att det var möjligt. Så det ligger bakom den här koncepten. Det kan hända stora saker när man verkligen gör en lista och tänker så här, okej, det här är omöjliga saker. Men varför är de omöjliga?
Teslas aktiekurs är omöjlig. Det är den största och dummaste bubblan vi ser just nu. Men för att gå igenom det i detalj så får vi göra det till ett eget avsnitt, åtminstone ett halvt.
Nu tycker jag vi går vidare till veckans citat som sades av Napoleon. Impossible is a word that only exists in the dictionary of fools.
Äntligen ett citat av Napoleon. Ingen trodde att det gick att springa en mile på 4 minuter innan Roger Bannister gjorde det. Men året efter, då hade 10-tal personer gjort det. Jag är inte helt säker på tajmingen, men det gick väldigt fort efter att han hade gjort det. Eftersom alla då visste att ja, men det går, då är det bara att träna efter det.
Ja, det här kan man ju se, alltså det här är ju inte bara som att det händer inom idrotten, utan det kan man se lite överallt, särskilt inom affärer och olika nischområden. Så här, kommer på någon ny differentiation eller någon ny, kanske upptäcker en helt ny nisch inom ett affärsområde. Och plötsligt så har du 10 stycken andra som gör samma sak.
Jag skrev nyligen ett blogginlägg om det här med att sätta mål och att lyckas med omöjliga saker. Vi lägger ut adressen och det handlar om att göra 6 impossible things before breakfast, som Red Queen säger i Alice i Underlandet. Det handlar bland annat om att sätta mål genom att tydligt precisera vad det är man vill egentligen, vad ens syfte är, vad ens yttersta drivkraft är. Och kan man sätta mål som baseras på det, då blir det också enklare att bryta igenom de här omöjliga barriärerna just för att man vill.
Det här borde vi kanske tagit tidigare, men nu tycker jag vi går igenom lite egna exempel med sådana här dels omöjliga mentala barriärer som vi brutit igenom, alltså upplevt omöjliga, och även riktiga ha-ögonblick vi haft. Jag kan börja med fastande. När jag började med intermittent fasting när jag var 20. Och då lärde jag mig att man behöver inte äta varje dag. Man kan äta en gång var tredje dag. Det är inte som att jag gör det hela tiden. Men det är ganska kul att veta att det är inte skadligt på något sätt att inte äta på 2 dagar. Så då behöver jag inte oroa mig över det. Och faktum är att oroa sig över onödiga saker är oftast värre än att göra sakerna. Det är som folk som håller på att ha problem att hålla sig till dieter. Så håller de på och tänker så, ska jag ta den där extra tuggan av den där? Ska jag äta efterrätten? Så faktumet att du oroar dig över att om du ska äta efterrätten eller ta den extra tuggan eller vad det är oftast värre i ren mental stress än att faktiskt äta den.
Jag
och fastande, det är så här, det bara eliminerar allt det där. Ska vi gå vidare till ämnet pengar?
Ja.
Ja, om man typ tjänar pengar på aktier eller någon slags värdepappersspekulation, någonting som kommer väldigt enkelt genom några knapptryckningar, då det tycker jag, det hade i alla fall en jäkligt stor effekt på min hjärna under universitetet när det först gick bra, just spekulationsdelen. Och ärligt talat i efterhand tror jag faktiskt att det var dåligt, för det gav en psykologiskt förödande effekt som gjorde mig lat. Så jag ville inte ta några sommarjobb eller liknande, för att jag visste att vad fan ska jag hålla på med det för? Jag kan tjäna pengar på min dator genom att hålla på och trycka på knappar för att tjäna pengar på aktier som inte jag förstår någonting om. Så det var ju, i efterhand var det var dåligt, men det var kul som fan då.
Jag fick en helt annan upplevelse. Jag gjorde ungefär 300% på min första egna aktieaffär. Men min slutsats av det var om det kunde gå så här bra, då kunde det nog gått lika dåligt åt andra hållet också. Så min slutsats och min lärdom av alltihop, det var att marknaden är riskfylld.
Ja, det var ju lite bättre. Men hur gammal var du då?
Det här var 93, så jag var 21.
Okej, men det är ju nästan samma som jag. Men ja, det är bra. Men på tal om det här med psykologiskt förödande, så här, en liknande grej som också är extremt dålig, det är så här, skattesystemet vi har i Sverige där har jättemycket marginalskatt efter du tjänar 438 000 kronor eller vad det är. Och problemet med det är att det är asmycket personer som till exempel kan tjäna kanske 1 miljon eller någonting om de skulle vilja det. Men då slutar de på 438 för att de inte vill skatta mer. Och problemet med det är ju att då får de inte den rätta arbetsetiken och på sikt så blir det psykologiskt förödande och det blir också dåligt för landet. För att då har du de bästa människorna som inte arbetar till sin fulla kapacitet.
En annan ekonomisk insikt som jag fick, men det är ganska länge sedan, det är att på börsen så liknande nyheter som kommer efter andra nyheter, de ger inte alls samma effekt. Det här kan till exempel vara när Grekland höll på att gå omkull, och det höll de på att göra mer eller mindre varje sommar, sådär en 3-4-5 somrar i rad. Men det blev mindre och mindre effekt för varje gång på börsen. Samma sak med att USA höll på att slå i skuldtaket. För varje gång de gör det så blir marknaden avtrubbad. Och det spelar ingen roll om marknaden har studsat upp däremellan och därmed egentligen borde gå ner till motsvarande nivå. För man är avtrubbad. Den här insikten både störde och gagnade mig under marknaden. Men den går verkligen på tvärs mot min egen intuition. Sen finns en motsatt insikt också. Det är aldrig enkelt på marknaden. Och det är att ibland så kan gamla nyheter, när de kommer tillbaka, så kan de ge ny effekt. Och folk som tittar på marknaden kan säga saker som att ja, nu har vi den här skuldoron igen som vi hade förra sommaren. Den har kommit tillbaka nu. Och därför går marknaden ner.
Därför?
Ja, just det. Det där håller jag inte alls med om. Men samtidigt så är det ingen som känner någon som faktiskt säljer på den nyheten. Det är ingen som agerar på riktigt. Det är ingen som vet någon som agerar på riktigt. Utan man bara säger att ja, nu har den här nyheten kommit tillbaka igen och gett nedgång. Fast ingen verkar egentligen veta. Mm. Det där är också, alltså den insikten är, aha-upplevelsen är lite djupare, och den är egentligen att du vet faktiskt inte varför marknaden gjorde vad den gjorde. Och en annan insikt är att andra människor har en tendens till att vilja förklara saker som inte behöver förklaras eller som de egentligen inte kan förklara, men de bara vill låta munnen gå.
Den stora insikten för mig när det kommer till lärande och deliberate practice, det var någon gång när jag var 20. Och jag insåg att jag behöver inte lära mig saker i skolan eller liknande. Utan jag kan lära mig på internet och egna böcker. Behöver inte gå på kurser, behöver inte andra personer. Jag kan lära mig vad jag vill.
En stor insikt om till exempel djupt arbete och risken med sociala flöden har kommit ganska nyligen. Och det är när jag insett vilken skillnad det innebär om man låter sig förledas åt ena eller andra hållet. Personligen så har jag ganska lätt för att hamna i någon typ av flow-liknande tillstånd och djupt arbete. Det här har kommit naturligt sedan min tid med dator som 10-åring. Men jag märker också hur förledande lätt det är att hamna i det här scrollandet på Twitter. Och jag tänker att om man inte har gjort den här insikten och bara tycker att ja, men jag tycker att det är ganska kul med Twitter och jag tycker att det är ganska kul att daytrada hela dagen. Det är väldigt lätt att man fastnar i en dålig vana tack vare de här små dopaminkickarna.
Det är svårt att förutse.
Ja, om man inte vet om det. Och jag har fått insikten väldigt sent, och hade jag inte haft turen att ha hamnat på rätt sida av det här spektrumet från början, då tror jag att utan insikten så hade jag varit en riktig social medieknarkare. Mm. Förresten, vi kan nämna veckans bok i det här sammanhanget. Och det är Peak av Anders Eriksson. Vi har nämnt den massor med gånger.
Men nämndes först under Martin-avsnittet.
Ja, ah, okej. Okay. Men inte haft den som veckans bok. Den berättar vetenskapen om hur man gör för att lära sig någonting verkligen till expertnivå.
Vad är den största insikten från den boken?
De som blir riktigt duktiga på någonting, de lägger väldigt mycket fokuserad tid på att lära sig. Och de använder sig av mentala modeller och abstraktioner. Så de bryter ner det de ska lära sig, om det så är schack eller höjdhopp. Så bryter de ner det i mentala, de bildar mentala modeller av det här som egentligen beskriver någonting annat än bara ett höjdhopp. Och sen delar man upp det i delproblem och sen jobbar man på att bli bättre på varje delproblem. Och sen sätter man ihop dem igen i en hel och omedveten rörelse. Och sen finns det en poäng till i den här boken. Och det är att för att det ska vara deliberate practice så måste man ha en lärare.
Jag tror att så här, om man tar det där exemplet på företagande investeringar, då är faktiskt Olas bok, Ola Alvarsson som vi intervjuade nyss, han skriver om det bra i sin bok om, ja, beroende på vilken sorts entreprenörstyp du är eller bara vad du känner att du har talang för inom företagande, då är det olika saker, olika områden du bör träna på. Och han säger till exempel att en serieentreprenör bör bryta upp det och träna så här på PR, varumärke, marknadsföring, försäljning och två till som jag tyvärr har glömt. Ja, ska vi gå vidare till en tredje insikt? Det är bloggande och podcasts. Det här tror jag båda av oss har haft ungefär samma. Alltså att vem som helst som har lite coola idéer kan dela med sig dem idag. Förut så behövdes det en massa pengar och makt för att ens, alltså, vara med. Inträdesbarriären var mycket högre. Sen är det en helt annan sak om det sprids till populärt. Men bara faktumet att alla kan göra. Vilket både är bra och dåligt. Men kul för dem som är intresserade. Okej, då tar jag en här som har varit stor för mig. Och det är genetik. Att vi människor, precis som alla andra djur, inte är byggda för något annat ändamål än att sprida våra gener och överleva.
På det temat så har jag insikten att vi faktiskt inte egentligen är våra medvetna jag. När jag var yngre så var jag helt och hållet säker på att vi är ett jag, en konkret sammanhållen individ med fri vilja. Men med tiden och i olika slag så har jag förstått att vi framför allt är våra gener, vårt undermedvetna och att vi är styrda av bland annat bakterier och automatik. Och att vi inte har fri vilja. Däremot så kanske det känns som att vi har fri vilja och det är lika bra att agera som att vi har det. Men vi har det egentligen inte.
Mm, men det är så här, vissa personer kan tycka att det är tråkigt att tänka så. För att det är ett trist att se på världen. Men bara för att något är tråkigt så ska man inte säga emot det om man inte kan motbevisa det. Om man tror att det är sant. Om man inte har en bättre förklaring. Det är lite samma sak som, eller det är inte samma sak för det här är ett dåligt exempel. Men det är kul så jag säger det ändå. Och det är lite som det här med lucid, inte lucid dream men solipsism. Alltså det här filosofiska sättet att se på världen som att allting är en dröm eller en simulation. Och hur ska du kunna motbevisa det? Det är kanske inte det bästa men det går inte att motbevisa heller.
Där kan jag tipsa om skivan Solipsism av Jop Beving. Om man gillar lite så ödesmättad, melankolisk, nästan lite psykotisk, klassisk pianomusik, då är Solipsism någonting för dig.
Mm, och sen så här, på tal om det här med genetik och att, ja, det är kanske en trist sak, men det stämmer. Och då är uppföljningen på det homeostasen. Vi är extremt omedvetna för det mesta. Det mesta är vanor, biases och olika triggers i vår hjärna som gör trigger availability bias att vi tänker på det. Och då är homeostasen nummer ett som styr allt vårt tänkande, allt vårt beteende, allt vi drar oss bort ifrån. Så det är som operativsystemet som man ska angripa om man vill förändra saker.
Bara häromdagen så lyssnade jag på en klimatforskare. Och då fick jag en aha-upplevelse som jag tänkte jag skulle försöka förmedla. Och det handlar om klimatförändring och extrema väderhändelser. Och om man tänker sig att man ser en klockkurva framför sig. Den klockkurvan den visar olika typer av väderfenomen. Och längst ut på högerkanten i den där klockkurvesvansen. Det är där du har de här riktigt extrema orkanerna, torkorna, extrem kyla. Om den globala medeltemperaturen ökar med någon eller några grader, vilket kan tyckas vara väldigt, väldigt lite, då skiftar den här kurvan lite åt höger. Och vad som händer då det är att de lite tjockare delarna de hamnar lite längre ut åt höger. Och jämfört med hur smal svansen var där innan kurvan skiftade ut dit, så blir nu svansen flera gånger tjockare. Ju längre ut på svansen man går, alltså ju mer extrema händelser man jämför med, desto större blir förändringen i frekvensen av hur ofta de kommer inträffa. Så istället för att en riktigt kraftig orkan som kanske normala fall skulle komma en gång per 1000 år, så kommer den kanske 2 gånger per 100 år i den nya kurvan, trots att medeltemperaturen bara har förändrats 2 grader. Den stora idén idag det är att göra det till en vana att utmana sina platåer, utmana vad man tror är omöjligt. Se det som dåliga förutfattade meningar och artificiella begränsningar snarare än äkta begränsningar.
Lite som det där med etiketten nästan.
Mm, faktiskt. Ja, gör det till en vana att utmana de här så kallade omöjligheterna. Så kanske du lyckas hamna i en winner effect.
Och sen så här, hur ofta har du aha-upplevelser? Om du inte har det mer än, om du inte har ens en per år, då lever du fel. Då är du i din homeostas för mycket. Då har du inte nog med negativ feedback i ditt liv.
Antingen så lever du för statiskt, eller så är du inte medveten och närvarande så du faktiskt noterar saker och lär dig saker.
Veckans sociala och kulturella kapitaltips, det är att ställ den här superfrågan till en kompis. Att vad har varit en stor aha-upplevelse för dig under de sista månaderna? Ställ det till en kompis.
Du har lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Syding.
Ja, det är jag som är Sundström.
Gå gärna in på tradevenue.se. Och tänk på att den här podcasten klipps av Johan Olsson. Tack och hej.